Nu ska du få ett kuvert av mig, ska du titta i det.
Aha.
Oh. Är det detta som jag tror nu då?
En sandbok från radions bibliotek.
Wow. 1695 från 1779 då, ett tryck Stockholm. Tryckt hos Johan Georg Lange 1779. Alltså jag känner nästan vibrationer i kroppen när man känner titta på denna.
Det här är historien om Sveriges mest använda bok.
Här har människor suttit och sjungit de här psalmerna. De har levt med de här psalmerna. Det har varit en bönbok som man har haft med sig hem. Alltså man har haft dem i hemmet. Man har kunnat dem utantill. Man har levt med psalmernas föreställning om världen. Och psalmboken har på det viset varit den mest betydelsefulla boken som finns i Sverige.
Svenska kyrkans psalmbok. Varför har den en så stor betydelse? Snart ska den komma ut i sin femte upplaga och diskussionen är redan igång. Vad ska vara kvar och hur mycket förnyelse tål psalmboken?
Har du några favoritpsalmer?
Ja, det har jag. Psalm 769, 398 och 396.
Det är så att Svenska kyrkan ska uppdatera psalmboken.
Jaha.
Har du någon tanke kring det?
Nej, men det kanske är bra. Och modernisera lite, det är ju inte fel.
Jag tycker det känns onödigt.
Ja.
Nej, men det, jag förstår inte varför man ska uppdatera den. Men det är ju tradition. Jag tror ganska mycket på det.
769 är Gud i dina händer. 398 är Vi reser ett tecken. Och den tredje heter så mycket om Gud är en av oss vid detta bord. Så heter den.
I den här serien får du veta mer om de fyra historiska psalmböckerna, hur de kom till och varför psalmerna spelar en så stor roll för människor än idag. Det blir mycket musik förstås, både äldre inspelningar och nya tolkningar av psalmer. Och alla uppgifter om musiken hittar du på Människor Tros hemsida. Och med på resan genom århundradena, Susanne Vigårds Yngvesson. Hon är professor i etik och författare som skrivit om psalmböckerna. Hon ser dem som fascinerande tidsdokument. Ett titthål in i en tid då människor i Sverige lärde sig psalmboken utan till och bar den med sig överallt, nära hjärtat.
Så det här är ett sätt att stå i kommunikation med människor som sjöng ur 1695 års psalmbok upp till 200 år. Det var inte så att 1695 års psalmbok upphörde att användas när 1819 års, alltså den wallinska psalmboken, kom. Utan många vägrade ju att släppa greppet om 1695, vilket ju är en signal om hur allvarligt och hur djupt och hur varmt människor relaterade till sin psalmbok.
Den satt i hjärtat?
Den satt i hjärtat, och man kan tänka sig också alla som emigrerade till Amerika. Man hade sin, var det någonting man sa, la ner i kofferten, så var det liksom sin psalmbok. Så den är ett väldigt levande dokument och tidsdokument som på, i och med att många psalmer fortfarande finns kvar, så har den ju också sjungits över hundratals år. Så det är ett sätt att stå också i dialog med våra anförvanter sedan länge tillbaka.
Då, liksom nu, fanns det livliga diskussioner om vad svenskarna egentligen skulle sjunga i kyrkbänkarna. Och varje gång psalmboken har reviderats har det blivit konflikter.
Ja, men det stämmer. Det har blivit bråk i åravis inför varje psalmbok och revidering av psalmboken. Jag tror att det beror på framförallt två saker. Dels att psalm, det går så djupt in i oss. När vi sjunger psalm så använder vi faktiskt hela kroppen. Och på det viset så läggs också poesin och orden och musiken in i oss. Och vi nästan förkroppsligar de här psalmerna. Och att då skiljas från det som man har lärt sig by heart, som man säger så vackert på engelska. Mm. Det är en omständlig process. Och sen handlar det också om en maktfråga. Vem som har tillgång till den rätta läran. Alltså vad som skrivs i psalmerna, eftersom det är också en del av Svenska kyrkans bekännelsedokument.
Och den första officiella svenska psalmboken, det var ett politiskt projekt där mycket stod på spel.
Folk sjöng ju lite vad de ville ut i buskarna och stugorna så att säga. Och det gällde liksom att hålla en viss kontroll över vad människor ideologiskt lärde sig och vilken teologi som var den här lutherska rätta läran, vad den svenska kyrkan stod för.
Lite senare ska vi höra mer om striderna kring den första psalmboken som kom ut 1695. Men vad var Sverige för land då? 1600-talet var våldsamt. Sverige var involverat i flera olika krig eftersom kungarna ville göra det lilla riket i norr till en stormakt. Svenska armén härjade i Tyskland och i Polen, och det kan vara svårt för oss idag att förstå lidandet som följde i krigens spår.
Alla har erfarenhet av nära vänners och släktingars förlust, död i krig, sjukdomar och härjat, och det landet överhuvudtaget ganska utarmat.
Perioden som kallas för det 30-åriga kriget kan beskrivas som en strid mellan de katolska och protestantiska krafterna i Europa. Och lejonet från Norden, Gustav den andra Adolf, han var ledare för de protestantiska styrkorna. Kyrkan och prästerna var en del av kriget och propagandan. Och inför varje strid sjöng soldaterna psalmer innan de gick ut för att möta döden. Som vid det blodiga slaget vid Poltava.
Klockan 11 på kvällen den 27 juni gav Rensköld order om uppbrott. Innan marschen så höll armén korum med bön, varefter soldaterna sjöng tyst vers 6 ur psalm 96 från 1695 års psalmbok. Strax efter klockan 1 på natten så begav sig de svenska kolonna iväg under tystnad.
Psalm 96, det sägs vara den sista sången som många svenska soldater hörde innan de stupade vid Poltava. Den handlar om att få Gud på sin sida och en vädjan om att få styrka och mod i kampen mot fienden. Idag kan man hitta den här gamla psalmtexten på nationalistiska sidor på nätet som hyllar kungarna Karl den 12 och Gustav den andra Adolf. Susanne Vigårds Yngvesson berättar att redan innan den första officiella psalmboken kom ut 1695 fanns det flera olika samlingar av psalmer i omlopp. Men nu, cirka 100 år efter att Svenska kyrkan föddes, ville kungen och biskoparna ta kontroll över vad folk trodde på och vad de sjöng om.
Vi måste få någon ordning och reda på torpet här. Så vi måste samla ihop allt detta i den här stormaktsväldet som Sverige var. Och skapa en enhetlig psalmbok. Både att få ordning och kontroll på läran och att få styr på vad människor fick i sig, vad de lärde sig och vad de sjöng.
Först kom en hård kyrkolag med stränga straff för alla religiösa avvikelser. Sen kom olika kyrkliga handböcker och så psalmboken.
Den ingick så att säga i ett paket av massa projekt som kung Karl den 11 ville genomföra. Han hade sett till att han själv blev envåldshärskare. Sverige var alltså en teokrati. Så det gäller att ta kontroll över situationen. Och i det här paketet då, för kyrkans del, så gjorde man ju om en kyrkohandbok. Och man också började på en ny bibelöversättning som kom först med Karl den 12:e då. Men arbetet så att säga påbörjades, och också en ny psalmbok där då alla, det var ju inte så att alla psalmer var nyskrivna, utan man fångade upp då psalmer som redan fanns i olika häften och sångböcker. Det som var speciellt också, vad man ville rent politiskt, var ju att ena riket. Man ville ha en enhetlig psalmbok i ett enande rike. Man kan ju säga att psalmboken också på det viset blev en slags politisk och moralisk propaganda.
Den första psalmboken bär spår av den tidens politik. Men den innehåller också mycket poesi.
Den mest underbara avdelningen tycker jag rent tematiskt i 1695 års psalmbok. Den heter Psalmer för åtskilliga ståndspersoner och vid besynnerliga tillfällen.
Vad kan det vara?
Ja, precis, vad kan det vara? Om man tänkte, ja, men de här besynnerliga tillfällen blir man ju rätt nyfiken på. Det borde vi ju återföra, tycker jag. Om det nu ska bli en ny psalmbok i Svenska kyrkan vill man ju ha en avdelning för besynnerliga tillfällen. Men där i den avdelningen så ingick någonting som var speciellt just för 1695 års psalmbok. Och det var den så kallade kungasalmen som Jesper Svedberg har skrivit. Och det var en lång psalm på 17 verser. Som var skriven då till Karl den 11:e specifikt, men för kungar i allmänhet, så handlade ju det om det som Luther kallar för tvåregimentsläraren, alltså både det andliga och det världsliga. Och kungen är då envåldshärskaren, den högste i riket så att säga, men inför Gud är kungen som alla andra. Och då står det till exempel i vers 4: Jag är som andra alla, som ut i synden falla, så länge jag här bor. Den är jätteintressant.
I 1695 års psalmbok så är Gud både sträng och förlåtande.
I den här psalmboken så framträder en gudsbild av Gud som mäktig, stor, härskare, helig. En Gud som sitter på sin tron. Och det är också en Gud som går in i världen, lever med människor. Det är en förlåtande Gud, en välsignande Gud. En Gud som hjälper människor, som är med när man ska så sin säd, när man ska skörda sin skörd. Som är med när man är sjuk. Så det är både den väldige och helige och straffande guden. Och också den kärleksfulla guden.
Vi ska höra en av de psalmer som har överlevt från den här tiden.
Vår Gud är oss en väldig borg. Det är ju en av Luthers portalsalmer som har funnits med i alla Svenska kyrkans psalmböcker sedan 1695 och framåt. Det är en reformationssalm som Luther skrev när det härjade som intensivast. Och man kan väl se den som både en slags psalm om en önskan om trygghet och tillit, och trots att mörkrets furste stiger ner så är Gud där som en väldig borg där vi kan då känna oss trygga. Och i tron kan man känna sig trygg, men striden härjar där ute i världen. Och Luther var ju bannlyst vid den här tiden han skrev och levde väl själv under flykt. Den här har också en alternativ översättning av Olof Hartman i 1986 års psalmbok, där man har velat liksom förnya det här. Vår Gud är oss en väldig borg, översätter Olof Hartman i sin bearbetning till Vårt fäste i all nöd är Gud. Det är inte borgen utan fästet, som då kan också vara ett förhållningssätt till Gud.
Komma ifrån krigsmetaforerna kanske, eller?
Ja, precis.
Vår Gud är oss en väldig borg. Den har också använts utanför kyrkan i olika sammanhang. Bland annat av arbetarrörelsen som en strejkvisa.
Den har ju sjungits i krigssammanhang, men också andra typer av utmaningar och konflikter i, när sjukdomar har härjat, pandemier eller fattigdom, så har man kunnat sjunga den som en slags tillit och förtrösten till att Gud ändå finns där. Trots allt så står Gud där som en väldig borg.
Varför tror du att den har överlevt?
Mycket tack vare melodin, och också att den har sjungits i massa olika sammanhang. Folk har kunnat den utantill och kunnat stå upp för den, skapar en slags gemenskap.
1600-talets psalmförfattare var formade av sin tids utmaningar och teologi. De kom ofta från samhällets elit och alla var män. Nu när den nya psalmboken ska tas fram öppnade Svenska kyrkan en digital brevlåda så att alla som ville kunde lämna in psalmförslag. Över 9000 förslag har kommit in, och vi ska höra en av vår tids psalmförfattare.
Jannike Forsberg kan bli en av alla de som bidrar till den nya psalmboken. Hon bor i Bankeryd i Småland och arbetar som sjuksköterska, men musiken har funnits med genom hela hennes liv.
Jag är uppvuxen i en musiksläkt på både mammas och pappas sida. Så att det har alltid funnits där naturligt. Så jag vet inget annat. Det är där jag liksom har börjat min bana, om man säger.
När märkte du att du kunde skriva sånger?
Jag skrev min första sång redan vid, ja, vad kan jag ha varit, 7 år kanske? Något sånt.
Vad var det för sång? Kan du berätta?
Ja, det var faktiskt en sång som hette Brevet. Och det var väl en kärleksförklaring, tror jag, i det brevet. Så att den var inte jätteavancerad. Den var väldigt enkel låt, ja.
Det var en bra början, kanske?
Ja, men det var det. Ja, men jag började klinka tidigt på pianot, så det var väl där jag satte mig egentligen.
Men att skriva en psalmtext är kanske inte riktigt som att skriva andra sångtexter. När Jannike skrev sin sång utgick hon från sin personliga tro och från sina egna upplevelser.
Jag är uppvuxen i Pingstkyrkan och har väl haft en ganska enkel tro och ville väl få ner en text som jag kände var lätt att ta till sig av. Så Gud nämns ju i den här sången, och även naturen, för det är just så som jag också, jag ser ju Gud mycket i naturen.
Satt du och klämde fram vers för vers, eller bara kom det till dig liksom?
Nej, den kom till mig faktiskt rätt upp och ner. Jag satt inte länge med den.
Läs gärna någonting.
Ja. Ja. Som en sommarnattsvals tog du tag i min själ, blåste liv i den du visste så väl, och jag fann min tröst och vet att du kan ge mig kraften när jag den behöver. Ser du måsen som flyger och tas tag i en vind? Ser du flickan som nyss fått en kyss på sin kind? Hör du älven som brusar? Jag ser att du vill. Låt den känslan få bo i ditt hjärta.
Så där låter de två första verserna i sången. Men musiken kom till långt före texten. För snart 20 år sedan fick hon en uppgift av sin pianolärare. Hon skulle skriva en melodi och sätta ackord i den.
Jag tyckte väl att den uppgiften var, ja, rolig. Och kände väl direkt när jag spelade upp den här låten för honom att oj, det där var ju, det låter ju som en psalm. Den har legat sen tills rätt tillfälle dök upp faktiskt. att det då äntligen var dags att skicka in psalmer till en psalmbok. Så jag har väntat på det. Och sen var det faktiskt så att min pappa hörde av sig dagen innan som det var sista inskickning av låtar. Så att jag snabbt letade jag reda på den här som låg nedgrävd långt ner i en låda.
Så du höll nästan på att missa det?
Jag höll på att missa det, absolut. Och jag är jätteglad att jag inte missade det, för då hade jag nog grämt mig efteråt, tror jag.
Efter att noterna, som hade legat i skrivbordslådan ett par år, fick en text, började sången leva ett eget liv.
Jag spelade ju den då vid något eller ett par tillfällen på egen hand med lite komp. Och sen har jag använt den som en unison sång där jag tog upp den på stor bild med texten då, så alla fick försöka och hänga med och sjunga så gott de kunde.
Du har även sjungit den här sången i P4 Jönköping.
Ja, just det.
Hur kändes det?
Jag blev som sagt lite tagen på sängen. Det var ju bara någon timma innan jag skulle vara med. Så jag fick bara sätta mig framför pianot där hemma och så kom P4 in, instormande reporten där. Så det var bara att leverera, om man säger så.
Som en sommarnattsvals tog du tag i min själ, blåste liv i den. Du visste så väl, och jag fann min tröst och vet att du kan ge mig kraften när jag den behöver.
Och så där lät det när Jannike sjöng sin sång i P4 Jönköping i december 2022. Reporter då var Cecilia Westerlund. Om sången kommer med i den nya psalmboken, det är omöjligt att säga. Jannike skulle bli glad om det blev så, men oavsett hur det blir så har sången fått betyda mycket för henne.
Ser du måsen som flyger och tar tag i en vind? Ser du flickan som nyss fått en kyss på sin kind?
Jannike Forsberg, intervjuad av Albin Bolin. Och du lyssnar på en serie om de svenska psalmböckernas historia. Och nu när det är dags för en ny revision har alltså allmänheten fått skicka in förslag på sånger. Och det stora intresset kanske är ett tecken på att psalmen fortfarande har en plats i svenskarnas hjärtan. Just nu pågår arbetet med att göra ett urval av alla förslag, och de ska samsas med de äldre psalmerna som sjungits av generationer före oss. Och trots att det gått mer än 300 år så har en del av psalmerna från den första psalmboken överlevt, berättar Susanne Vigårds Yngvesson.
De psalmer från 1695 års psalmbok som har överlevt är till exempel Den blomstertiden kommer, det är Vår Gud hos en väldig borg, det är flera Luthersalmer, inte alla men några, och också flera av Jesper Svedbergs psalmer, till exempel Herren signe du och råde, och det är också flera psalmer av Hackvins Begel, så det är en hel del. Det har ju bearbetats, men de har varit kvar i sin intention och sin form och budskap och så. Mm. Och ibland har man ju tagit bort, en psalm kan ha överlevt till 1986, men man kanske tar bort någon vers eller så, för att de inte teologiskt funkar, eller det är något märkligt med påven som antikrist eller någon sån där grej, då får man kanske rensa det då.
Den som först fick kungens uppdrag att sätta ihop en psalmbok var Jesper Svedberg. Han tog uppgiften på stort allvar och satte ihop en psalmkommitté. Och 1694 hade Jesper Svedbergs förslag godkänts av kungen. Men då blev det protester.
De här konflikterna och striderna om psalmboken handlade dels så låg det på ett personligt plan, för att folk var släkt med varann, man var vän med varann och man hade sina allianser. Det var ett rast i det hela. Men bråken handlade också om tolkningsföreträdet till den rätt läraren. Det är ju rätt intressant att ta del av vad som kunde hända. För det var ju en fysiskt våld som inträffade.
Biskop Carl Karlsson och professor Crispinius Järnfält, de såg sig som väktare av den lutherska rena läran. Och de menar att Svedberg inspireras av nya läror från kontinenten, som pietismen. En fromhet med mycket känsla, mer personlig och innerlig.
Man tyckte det var flummigt i teologin och inte tillräckligt tydlig i den här tyska läran. Och deras kritik då kom fram efter att 1694 års handbok var tryckt. Och då hade ju man satsat otroliga kapital på bara trycket att få fram de här 30 000 exemplaren av sandboken. Man hade beställt in särskild teknologi för sin, den mest moderna teknologi för sin tid. Man hade anlitat arbetskraft, utländsk arbetskraft för att hantera de här tryckerimaskinerna. Så allting var liksom färdigt, och så kommer det här gänget och säger att nej, men det här är inte luttiskt, och stå upp och kritisera detta. Så att det är klart det var en kulturskandal. Och man skikanerade ju då också Jesper Svedberg, som hade drivit den här processen under många år. Och som kom där liksom 5 över 12.
Jesper Svedberg hade rätt svårt att komma över att hans förslag förlorade. Och att alla exemplar av 1694 års psalmbok samlades in.
Den här utgåvan 1694 blev faktiskt förbjuden att användas och lades i ett lager att ruttna bort. Men Jesper Svedberg, han skickade iväg 600 ex till USA, till Delaware, där det fanns då svensk emigranter som bodde. Så de fick nöja sig då med den här förbjudna sandboken från 1694. Och sen, så de konfiskerades, de här första versionen. Så den vi talar om mest är ju den här 1695 då, som blev någon godkända, som blev kompromissen så att säga, där man plockade bort ett antal psalmer ur den första versionen, och sen kom den här.
Men flera av Jesper Svedbergs psalmer har alltså överlevt. Och Susanne Vigorts Yngvesson, hon menar att han insåg något som hans renläriga motståndare inte förstod.
Om man bara når människan med lag och ordning och moral som kommer så att säga, ovanifrån, så kommer man ju stänga den vägen. Och Jesper Svedberg förstod detta. Med att också lovsången och också psalmer om förtvivlan och sorg och smärta och så vidare måste också levas och komma in i människor. Och det är inte huvudsakligen genom hjärnan utan också genom hjärtat.
Sista musiken i det här avsnittet är en använd och älskad psalm. I himmelen skrevs för 400 år sedan. Texten är av Laurentius Laurinus, som var präst i Östergötland. Och han skrev den efter att han förlorat sin hustru Margareta till hennes begravning. Men psalmen är inte sorglig. Den är full av förväntan. Och den handlar om vad som väntar efter döden. Om mötet med Gud i paradiset. Ansikte mot ansikte.
Alltså det vi inte kan göra i detta livet, men där då i evigheten ska vi få skåda Gud.
Ansikte mot ansikte?
Ja. Inte ens Mose fick se Gud ansikte mot ansikte. Fick se en liten bit av ryggen.
När den teologiska striden lagt sig så spreds verkligen psalmboken över landet. Och det blev den mest lästa och sjungna boken i Sverige. Och frasen ansikte mot ansikte blev film av Ingmar Bergman så småningom.
Psalmboken här betyder ju oerhört mycket för det svenska språkets utveckling, för metaforer, bilder, för begrepp och för också för läskunnigheten. Så 1695 kan många i Sverige redan läsa, och det är ju ett tidigt jämförelsevis med södra Europa till exempel. Men så var det också generellt. I många protestantiska länder där psalmsång användes, att läskunnigheten gick snabbare fram.
Psalmförfattaren och prästen Laurentius Laurinus, han var också lärare och undervisade i grammatik och retorik. Han blev så småningom helt blind, och han fick aldrig uppleva att hans sång kom med i den första psalmboken. Men i himmelen lever, och den har sjungits i många olika varianter. Inte minst sedan hans text från 1600-talet fick sällskap av folkmusik från Dalarna.
Men just den här folkmelodin från Skattungen är ju fantastiskt, hur den lyfter fram ljuset i den här underbart vackra poesin och öppningen i hela samman. I himmelen, där Herren Gud ska vi få se ansikte mot ansikte. Det är ljuset, och det är liksom ett oerhört hopp i den här salmen. Jag kan ju föreställa mig också att det har haft betydelse därför att människor inte alltid levde under de här förhållanden av ljus och hopp och ansikte mot ansikte, utan att det var ganska svåra umbäranden. Medellivslängden var kort, och man levde sitt liv med ganska mycket av fysiska smärtor. Det var krig och det var stor utsatthet, och sen kommer ju olika prövningar också av förföljelser och så vidare. Men att man då har de här psalmerna som kan sjunga fram hoppet om någonting annat. Vi lider nu, men hoppet om någonting annat finns. Och det är också en bärande idé om rättvisa i detta. Att vi ska inte alltid lida, utan det finns någonting annat. Och det här lidandet är vi inte förtjänta av, utan vi har gett löfte om någonting annat som är. Men i himmelen kommer vi att få del av detta. Och det där kan man ju då tänka att det är en slags flykt. Att man flyr från det här jordelivet och tänker så, och man blir liksom världsfrånvänd. Men det är inte alls poängen här, utan det är att just skapa ett hopp i det här livet. Om att hålla ut snarare än att ge upp, att bli världsfrånvänd. Men en slags bekännelse till att det fortsätter och lidandet kommer att ta slut. Men håll ut ett tag till.
Susanne Vigårds Yngvesson kommer tillbaka i nästa del av den här berättelsen om den svenska psalmboken. Då handlar det om när psalmboken i början av 1800-talet skulle ersättas av en ny version. och det väckte starka känslor.
Kom inte här från Stockholm här och pådyvla oss det nya. Det duger gott med 1695. Den har tjänat oss väl i alla dessa år. Varför ska vi byta och komma här med massa grejer uppifrån?
Du har lyssnat till det första avsnittet i serien om de svenska psalmböckerna av mig, Åsa Furhagen. Musiken i avsnittet var En vänlig grönskas rika dräkt som spelades av Anders Widmark. Gud är en av oss vid detta bord med Irma Schultz-Keller och Lasse Englund. Mikaeli Kammarkör framförde Herre signe du och råde och Vår Gud är oss en väldig borg under ledning av Anders Eby. Fred Lane sjöng Vår borg är oss en väldig gud. Och sist hörde du tre tolkningar av i himmelen, Svenska Kammarkören i ett arrangemang med kulning, folkmusikgruppen Triakel och så Adolf Fredriks Bachkör och Håkan Sund.